Då ska vi se. Jo, det hörs.
Vad bra.
Så jag slipper skrika. Och Herre, vi tackar dig och prisar dig för att du är. Tack för att du tronar på våra lovsånger, Herre. Lovat vare ditt heliga namn. Och vi ber nu, Herre, kom helige Ande och bara fyll oss med förväntningar vad du vill göra, Herre. För att det är du som är Herren och frälsaren, Herre. Lovat vare ditt heliga namn. Vi har om ditt blodsbeskydd över det här mötet nu, Herre. I tankar ord gärna till ande, själ och kropp. I Jesu Nazarens namn. Amen. Ja, jag har hört att det är jag som predikar, så jag behöver inte berätta mitt namn. Så är det. Så ligger det till. Jo, vi lever i en mysko samtid, va? Av förvirring och motsägelser som är helt fantastiskt om man ser det i mänsklighetens historia. Jag ska ge ett exempel, men jag ska inte hålla på så mycket med det då. Om vi tänker det, alltså, om man säger så här till små barn att så här, du kan vara både pojke och flicka, du kan välja själva. Så det är i hela skolsystemet det, så idag i Sverige. Så ser det ut. Och det påverkar ju barn och ungdomar på ett sätt som är mycket negativt på alla sätt och vis. Samtidigt så säger man så här, att det ska vara viss kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. Och jag undrar, hallå, hur går det här ihop? Va? Könet är ett konstruktion, säger man. Nästa andetag då ska det vara kvotering med kvinnor i bolagsstyrelsen. Och då undrar man, hur är det fatt egentligen? Och jag menar, från regering och riksdag, det kan man snart förvänta sig var som helst snart. Va? Så att det är... Vi ska ju be för överheten. Ja, det står så i skriften, både i Romarbrevet och Petrus brev. Men det innebär också att överheten ska vara öppen för att följa Herren. Och det är man inte i det här landet. Man gör mer och mer mot Guds ord. Va? Och den här förvirringen, och då, vad kommer det här då? Jo, så här står det i första Korintierbrevet, första kapitel. Alltså att Guds, när man inte söker Herren, då blir mänsklig vishet en dårskap. Och det är där vi befinner oss nu. Det är alltså en dårskap. Herren har gjort mänsklig vishet till en dårskap. Där befinner vi oss just nu. Och då är frågan det, vad ska församlingen göra för motgift? Och det ska vi gå igenom idag. Och då ska vi gå till Lukas fjärde kapitel. Från den 31:a versen. Och då ska vi titta på Jesus. Och då ska jag inte gå igenom vem han är, utan jag ska visa idag hur han praktiserar saker och ting. Ni vet, vi kallar till att praktisera Guds rike. Inte bara med massa teorier och läror, va? Utan vi praktiserar det. Ibland så undervisar så mycket som man har stora öron och liten mun till slut. För man har hört så mycket så det är runt omkring en, va? Men vi måste börja praktisera Guds rike också, va? Det vet jag att en del har gjort. Men vi behöver få ny frimodighet till att praktisera Guds rike i Sverige, va? Det är motgiftet mot det här. Och då ska vi titta på vad Jesus gör. Han kom ner till Kafarnaum, en stad i Galileen där, och undervisade folket på sabbaten. Det var överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. Observera det. Han hade ett mandat, han hade makt. Vem han var, det han fanns före alltid och så vidare, så att han var med i skapelsen. Men nu ska vi titta på hur han praktiserar Guds rike, va? Och då undervisar han, det är det första han gör. Han undervisar om Guds rike, han talar om Guds rike och han gör det med makt och myndighet. Ja, men gjorde man inte det i synagogan då? Ja, tydligen inte. För de var ju överväldigade och som satt det, att han undervisade med makt och myndighet. De har väl hört rabbiner där och de var med i olika skolor och sådär. Så de har lagt ut vad andra har sagt. Det var deras tradition. Vad de har sagt tidigare, och det blir man inte så glad över. Vad andra har sagt, för det kan man ju ta reda på själv. Vad säger du då? Men det var inte på det sättet. Och så kommer Jesus in i synagogan, va? Och han undervisar med makt och min. Och folk är på överväga. De påverkas så starkt, va? Av hans, när han undervisar, va? Jag ska berätta det precis på samma sätt. Ja. ska gå igenom det sen. Ibland lär man som predikant, vi ska gå igenom det sen, och så undrar man, det kommer det, kan det sitta, men det kommer. Det var det första, han undervisar vid makt och myndighet. Sen kommer det andra. I synagogen fanns en man som hade en oren ande. Och han skrek högt, sluta, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Ja, det kan man ju undra. Det intressanta är att när Jesus undervisar med makt och myndighet, då avslöjas demonerna också. Det är det andra som sker i hans praktik. Och man vet inte, den här som hade en oren ande här, han kanske har sett det flera år i synagogen. Men så kommer Jesus dit med makt och myndighet. Då avslöjas, då börjar manifesteras. Va? Och så ser det ut i svensk kristenhet idag också. Och det intressanta är här, har du kommit för att fördärva oss? Svar, ja. Det är svaret, han har kommit för att fördärva ondskans alla makter, så är det. Så att, har du kommit för fördärva, det var en retorisk fråga, det visste demonen att han kommer alltså få göra det. För det intressanta med dem, med ondskans alla makter och med djävulen, det är att de känner Jesus. De vet vem han är, men de hatar honom. Och försöker få in människor i sitt fångstnät på olika sätt. Jag vet vem du är. Guds helige, säger demonen. Jag vet vem du är. Du är Guds helige. Tyvärr var det sämre ställt med människorna. De visste inte riktigt vem man var. Men demonen vet, du är Guds helige. Och det vet de idag också. Det var en pastor som sa åt mig för några år sedan, men demoner finns väl bara i Afrika? Ja, så här, de finns där också. De finns lika mycket i Sverige, vet du. Så de finns överallt här. De är lite mer sofistikerade i Sverige. Men de finns lite överallt. Det var en som sa åt mig, du är en demonjägare? Nej, sa jag. Så du ser demoner bakom varje buske? Nej, jag ser inga alls. Ja, men jag vet att de finns där. Svar på tal. Då talade Jesus strängt till anden. Tig och far ut ur honom. Anden kastar omkull mannen mitt ibland den så får ut honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sa till varandra. Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befallande orena ande och det far ut. Och ryktet honom gick ut över allt område. Observera, det är det andra Jesus gör i sin praktiska gärning. Det är att befria människor från demoner av olika slag. Och det skedde där i synagogan när han var där. Va? Dels undervisade makt och myndighet och att han också med makt och myndighet rev ut demoner hos människor. Va? Och det intressanta är att de manifesteras inte förrän han kom. Och det är på samma sätt idag. Det sker så. Jag har varit med många i alla fall, åtskilliga gånger sådana saker. Det kan vara betryck, det kan vara på olika sätt. Va? Det var det andra han gör. Det är intressant, i samma kapitel så gör han alltihopa. Ja, Jesus lämnade synagogen och gick hem till Simons mor. Det låg han Simons svärmor i hög feber. Och det bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram, lutas över henne och talade strängt i febern och den släppte genast igen upp och betjänade den. Det var ett snabbt tillfrisknande. Jesus gick fram och bara snäppte febern så att Jesus, eller Simon Petrus svärmor kunde bara stå upp och betjäna. Det var ett otroligt helande. Det är det tredje Jesus gör. Under sin praktiska gärning i 3,5 år. Han talar med makt och myndighet, han driver ut demoner och han helar sjuka. När solen gick ner kom till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Han lade händerna på var och en dem och botade dem. Även onda andar får ut ur många och det skrek, du är Guds son! Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala eftersom de visste att han var Messias. Men varför? Det var väl ett härligt vittnesbörd, inte alltid. Det var ju orena andar som sa det. Men de ville förstöra att han skulle inte säga vem han var för han hade blivit förhärligad. Det vill säga genom korset och genom hans uppståndelse, försoning. Då skulle det avslöja att han är denna där. Men de ville redan då säga, du är Guds son, vi vet det. Och det är för att störa alltihopa. Va? För de visste ju att det var han. Men att störa alltihopa. Va? Och så går vi till 5:17 här. En dag när Jesus undervisade satte fariser och lagrä som har kommit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem, och han hade Herrens kraft att bota. Och det är intressant, då sitter det, han Jesus sitter i mitten, och då sitter hela hallelujakören runt honom. Det gör de inte alls. Det finns ingen hallelujakör där. Det är felfinnarna som sitter där. Ni vet, förr i tiden så var det, jag vet om det är finn fem fel i teckningen. Va? Och de här satte och inte bara finner fem fel, åtskilliga fel. Varför det? Jo, de ville kolla honom gång på gång. Stämmer det med hur vi har det, hur vi ser på saker och ting? De var inte där för att möta Messias. De var inte där för att ta emot Jesus och ära honom och bara få mandat att göra det som han gjorde. Utan de var där för att finna fel. Jag har varit på möten där var det en massa felfinnare med. Och de sitter bara och glor på den, gör inte en min. Och sen kommer de efteråt, det där glömde du. Ja, men jag sa, hörde du inte de andra sakerna? Ja, men du glömde just det här. Ja, då förstår man. Ja, då tar vi nästa. Jag förstår ni, det finns de här felfinnarna, de fanns inte bara på Jesu tid, de finns idag också. Va? Och de är jobbiga. För de ska alltid ta om, det här borde du ha sagt. För de var här, ja men jag sa, du lyssnar, då kan väl du ta åt dig det va? Ha? Ja, så är det. Människor är lika. Ja, så är det. Nåväl. Då kom det några män som hade en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de såg folkmarknaden fanns det inte något att komma in med honom. Gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan taktelen och framför Jesus. Intressant det här. Här satt felfinnarna, fariserna och de lagledda runt Jesus. De flyttade inte på sig när det kom en sig med bår. Ja, för de måste ju ha reda på hur många fel han sa. Så att de satt kvar. Och det innebär att de kom ju inte in med den här mannen som var förlamad. Utan de måste ju hålla i tak och fira ner honom. Va? Och det är intressant att när de gör, då måste de hålla på med taket. Då ramlar det ner en massa boss rakt på de här felfinnarna. Så att det var alldeles dimmigt över dem alltså på det viset. Profetiskt på ett sätt. Men i alla fall så att de kunde komma in där, va? När Jesus såg deras tro, också de som bar dit honom, men såg deras tro, sa han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Det är det fjärde Jesus gör. Han förlåter synder. Alltså. Det gör han idag också. Alltså all skuld, all min skuld, när jag omvänder mig som människa och tror på Jesus, så förlåter han alla mina synder. All min skuld, all min skam, det är brutet på Golgata kors när jag tror på honom, att allt detta tillämpas på mig själv. Så jag ska berätta för dig, jag är utan skuld alltså. Vet du varför? Jag är upphöjd på Golgata kors. Så jag är utan skuld. Det andra är att jag är skamlös också. Skammen är bruten. Och jag har fått förlåt. Min synd är också fråntagen. Hör vad jag säger. Tänk hur många kristna i det här landet som sitter med skuld, skam och vad heter det, tror att det är synd. Att de inte är förlåtna. Det ska jag berätta för dig. Det är otro. Det är djup otro. Att inte tro att jag är förlåten och skulden är bruten. Då lever jag i otro. Hör vad jag säger. Då behöver man bli befriad från otrons makt. Det är en makt Det är en ande som håller mig bunden i otro, alltså på det sättet. Som jag behöver be om förlåtelse, be att jag lever i synd, jag lever i otro. Otro och synd är ett synonyma begrepp. Det säger Jesus i Johannes 16 kapitel också. Synd, de tror inte på mig. Han berättar vad synd är. Det är otro. Synd, de tror inte på mig. Det är synd. Det andra, det är verksynder, men synden i sitt väsen, det är otro på Herren. Alltså. Det är skriftliga för att säga, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Problemet var att Gud satte. Det är det fantastiska, Gud sitter ju där. Ja, men det är Jesus, han sitter ju där. Men de säger, vem är, han är hädare, så vem kan förlåta Gud? Vem kan förlåta synder utan Gud? Ja, men det stämmer ju, men han satt ju där, men de såg inte det. De hade en massa boss över sig, så de såg väl ingenting. Både fysiskt och framförallt andligt en massa boss över sig. Men Jesus förstod deras tankar och svarade. Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättare att säga? Du har fått förlåt för dina synder, eller att säga, res dig och gå. Men för ni ska veta att människoson, observera, har makt. Att här på jorden att förlåta synder, jag säger, och nu talar han till den lame, res dig och ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i deras ord, tog deras legat på och gick med, han prisade Gud. Man blev utom sig häpnad och prisade Gud. Det fyllde för frukt att det vi har sett idag är ofattbart. Men observera, han helar för att visa på att han har makt att förlåta synd. Och det är faktiskt så, jag har varit med om det med en bett för människor och de har blivit frälsta, så har de också blivit helade. Precis som det står här. Så det här, det handlar om, nu ska vi se, hur ska vi tillämpa det här? Då? Nu har jag berättat om Jesus praktik i 3,5 år som han höll på, ungefär. Och det gör han naturligtvis för att han är Guds son, och så, men han gör det också för att han är människa. Han praktiserar Guds riket för att vara ett föredöme för dig och mig också. Det är faktiskt så. Vi har gjort honom så hög, vilket han är. Men han har faktiskt blivit människa för att vi också ska ha ett föredöme och tillämpa det han i praktisk handling på olika sätt. Det är inte bara en teori. Och då ska vi gå till Markus 16. Så att det är underbart ställe. Markus 16. Från den 9:e versen. Det är slutvinjetten på Markus evangeliet här. Och då måste man klart för sig. Att vad är tro för någonting? Ja, det tro, det är att vara helt övertygad om att det är Jesus som är Herren. Och han att han får vara herre i mitt liv och han styr också hela mitt liv. Det är det som är tro. I alla livets skiften och hänseenden. Inte bara när vi sitter i en församling så här. Då är det inte bara, utan det är hela veckan alltså. Jämt och ständigt handlar om det här. Så tro, mitt intellekt. Eftersom jag hade tummen i handen skulle jag inte jobba på fabrik. Så jag gick på universitet i 5 år bara för att jag hade huvud och dåliga händer. Va? Så det var inte att det var märkvärdigt. Va? Mitt intellekt. Men jag förstod att jag måste underordna mitt intellekt tron. Idag så har det blivit tvärtom i stora svensk kristenhet. Det intellektet står över tron och det är klart, då blir det ju ingenting. Det finns alltid motsägelser man kan hitta på, va, utifrån ett intellektuellt syn. Va. Och det präglas så stort av svensk kristenhet att tron står under intellektet. Och det har gjort att vi ser så lite. Men jag säger inte att det är fel med intellekt, men jag säger att vi måste underordna sig tron och uppenbarelsen från Herren och hans ord och den helige ande. Det är det vi måste göra. När Jesus hade uppstått på den första veckodagen visade han sig. Första veckodagen, vad var det? Ja, det var söndag. Veckan var slut. Så han uppstår. Varför uppstår han inte på sabbat? Ja, det är en profetisk anledning att han uppstår på söndagen. Den andra veckan. Därför att han uppstår på en söndag för att visa på den nya tidsåldern. Han har uppstått. Döden är besegrad. Alltså han är levaren. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör, säger Jesus. Johannes 11, 25. Och då är det så, vet ni, att han uppstår på söndag morgon för att visa att det är den nya veckan. Det är det nya livet. Jag är det nya livet, säger Jesus. Därför uppstår han på söndag morgon i den nya veckan. Det är fantastiskt. Det är profetiskt. När Jesus hade uppstått på den första veckodagens morgon visade han sig först för Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, som han hade befriat från 7 onda andar. Just det. 7 demoner hade han befriat henne. Jag vet inte vad hon hade sysslat tidigare med. Kanske var ute i rännstaden, jag vet inte, haft med karar, jag vet inte vad det var. Men tydligen var hon demoniserad. Alltså hon hade 7 onda andar och Jesus hade befriat henne. Det är klart att hon följde efter honom då. Va? Ja? Jag menar, han var ju en befriare för henne. Ja? Ser du honom som din befriare? Ja? Det är ju så det är. Vet du. Han är din befriare. Ja. Hon gick och berättade för det som hade varit med honom och som nu sörjde och grät. Men de fick höra att han levde, att han hade sett honom, och trodde inte på det. Det var de 11 lärjungarna. De trodde inte på det. De tänkte, det är kärringprat. Så de trodde inte på det. Här sitter vi idag, 2000 år sedan, och säger, åh, tänk om man har fått vara med då. Ja, men de trodde ju inte, förstås, som har gått och han har släpat på dem i 3,5 år. Va? De trodde ju inte på ett dugg. Han har sagt gång på gång att han ska överlämna syndares händer. Judarna och hedningarna skulle ta livet av honom. Och så skulle han uppstå på den tredje dagen om man räknar från fredag. Nej, de trodde inte på det. Och säger man idag, ja, men det var så vidskepliga. Det var de inte alls. De var ju rationalister. De hade han släpat på 3,5 år. Och en gång så sa Jesus, hur länge ska jag stå ut med er? Ja, men det var ju, jag förstår ju, av hjärtat sa han det, därför att det var så. De missförfattar ju mest av vad karen sa. Och säger då, jag har fått annat bröd än vad ni känner till. Och så sa, vem har gett honom mat? Vi håller på att släpa hela dagen där och fått tag i någon kosher mat och så vidare. Var gång så missförfattar vad han sa. Men då säger han till tröst, vet ni, jag har utvalt er och ni har inte utvalt mig, och det ska jag berätta för dig. Det är samma sak för dig och mig. Samma sak för dig. Han har utvalt oss. Det är inte vi som har utvalt honom. Och då kan han inte satsa på fel häst. Han har satsat på dig och mig, så är det. Ja, det får man säga. Vad bra att ni är med. Ja. Mm. Sedan visade han sig i en annan gestalt för 2 av dem som var på väg ut till landet. Det var ju de 2 lärjungarna som gick till Emmaus. Och det intressanta med dem, när han följer med dem där, så brinner deras hjärtan och förklarar skrifterna för dem. Det var de här där. Alltså det öppnas upp, för de sörjde och säger, men han öppnade skrifterna, då får de förstå, ja men det är så det är. Därför han öppnar upp dem med makt och myndighet. Det gick också att berätta för andra, men inte heller det blev betrodda. Vilket gäng, va? Ja, men nu kommer ju 2 karlar, det hjälpte inte. De hade ju mött honom på vägen. Han bröt ju brödet där de skulle fira måltid också. Nej, de trodde inte på det. Men nu händer någonting. Till slut visade han sig också för de 11 när de låg till bords. Och han klandrar dem för deras otro. Och deras hårda hjärtan. Eftersom de inte hade trott på den som hade sett honom uppstånden. Intressant, nu kommer man till dem som har gått någon av 3,5 år. Och han kallar dem för deras otro och för deras hårda hjärta. Alltså de reagerar på motsatsen mot lärjungarna som gick till Emmaus. Där börjar hjärtarna på att brinna när han förklarade skrifterna. Alltså det var motsatt. Va? Vad skulle Jesus nu? Ska han kasta ut dem? Eller? Nej, han har ju utvalt dem. Nu har han sagt åt dem, ni har hårda hjärtan, ni måste få mjuka, ni måste ödmjuka. Precis som, vad heter det, Leif läste här i vad heter det, Bergspredikan, Matteus 11. Ja, det är så det här. De fick börja om igen. Han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Alltså. Nu är det dags. Och nu kommer alltså det, han skickar ut dem och så kommer den helige ande. Så att de får kraft att gå ut. Jag ska sända en annan hjälpare, säger Jesus. Han ska vara hos er för alltid. Han ska påminna om allt vad jag ska ge kraft och smörjelse. Och Johannes döparen sa, jag döper er vatten, men han som kommer efter mig, som är inte värdig ens att knyta skoremmen på, han ska döpa er i eld och ande. Och det var det Jesus gör sen på första pingstdagen, han sänder den helige ande. Dopet i den helige ande alltså. Det var Jesus lovade och det utför och det gör han idag också. För att vad då? Jo, för att vi ska göra de här sakerna som kommer nu. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd, säger Jesus. Varför det? Ja, det har ju att göra med det för att man lever i synd och otro. Därför blir man fördömd. Och det står så i Johannes andra kapitel så säger Jesus så här. Att den som inte tror på sonen har sonen, den förblir Guds vrede över. Och därför är det så viktigt med mission och evangelisation. Nu ska vi komma in vad vi ska göra. Dessa tecken ska följa den som tror. Vad då tror? Jag tror på honom. Låtit sitt intellekt underordna sig tron. Och alltså detta. Det här är vad Jesus säger. Han säger också Johannes 14 för någonting då. Men ni ska göra större gärningar än vad jag gör. Och då tänker vi, det är ju otroligt. Alltså otroligt. Men det är ett problemet med Jesus, tror jag det är. Han menar vad han säger. Han är ingen politiker som säger ett före valet och annat efter valet. Utan han menar faktiskt vad han säger. För att han är sanningen. Och han säger att sanningen ska göra er fria. Och då står det så här. I mitt namn ska du driva ut onda andar. Där är det. Där har vi det. I mitt namn ska de som tror driva ut onda andar. Betryck av olika slag. Alltså det är för de som är vandrar tron ska göra detta. Nu ska jag berätta för er. Det här är en befallning. Kallas på språket finns på imperativ. De här tecknena va. Och jag menar just det här va. Då säger jag, åh, det låter så lagiskt. Måste man göra? Det är ingen lag. Det här är ju det här som är nåden. Du och jag får kraft, församlingen får kraft och smörjes från den helige ande för att driva ut onda andar och demoner. Så ser det ut. Ja, men säger du, finns väl inget sånt här i Sverige? Vimlar jag. Jag åker runt i Sverige med min Toyota tänkte jag säga. Och ibland är frun med också. Jag kommer förbi det här, det är häxor och shamaner nästan överallt idag. Vissa har intagit missionshus. Det är fullt med demoner. Det är för att man prisar det här. Nu är det fullt med demoner i de hus. Varför är man släppt in dem? För man frågar inte Herren så här. Du, nu är vi så få kvar. Nu, det är ditt hus, hör du. Det är din församling. Nu får du skicka nya människor. I Jesu namn, vi kommer inte att ge oss för att du skickar nya människor. Då kan han ha gjort det. Men man gav upp. Och så sålde man till en häxa istället. Så flyttade djävulen in där. Inte hon som person, men andemakterna. Och förbannade omgivningen så här. Men då säger jag, församlingens uppgift är att driva ut onda andar. I Jesu Nazarens namn. Det är det. Och jag måste säga, jag har varit med åtskilliga gånger där människor har blivit befriade från demoniskt betryckt och till och med onda andar har farit ut. Va? Och det har skett i Sverige och inte i Afrika. Jag har inte varit i Afrika. Jag kommer inte dit heller. Det räcker med att vara i det här landet. För 10 tåglaster. Så att det förstår ni. Det här är en förmån. Ser ni inte? Det är ju en förmån. Tänk att bli befriad. Att få vara ett redskap för Herren. En församling får vara ett redskap för Herren. För att befria människor. Det är helt fantastiskt. Enormt alltså. Jag ska tala nya tungotal. Tungomål står också. Ja, jag fick tungotal på Liseberg. Jag fick andedöp på dansrestaurangen runt. Det var inte Torlef, det var ju alltså en kristen konferens. Men i alla fall, då fick jag tungotal. För jag sa till Herren, du måste ge mig någonting. Jag orkar inte hålla på så här längre. Så då bara, så kom han med. Och jag började tala tungor. Va? Hela verkligheten blev förändrad genom detta. Va? Men det var ett andedop. Alltså. Dop i den heliga ande. Och det är oftast så sker det också. Jag säger inte att det alltid blir så, men tungotal kommer. På det sättet. Det ska ta ormar med händerna. Ja. Vad blev hände med Paulus när han kom till ön Malta? Ja, apostlagärningarna. Då kom det fram en orm i elden där och bet honom. Och då tänkte folket, han är en mördare. Så nu ska vi se när han faller död ner. Men han skakade av sig ormen. Ja visst, och vad då? Och då tänkte de så här, han måste vara en gud. Jag vet, folk är ju så där, de är ju ombytliga. Va? Så de tänkte, de började skulle tillbe honom och säga, sluta, jag är bara en människa. Va? Men där har ni exempel på att ormen bet honom. Men det skadade inte honom. Va? Sen kan man också överföra det här lite mer på ett annat plan. Va? Ormen är ju också en symbol för djävulen och Satan. Va? Vi ska ta ormen heller. När angreppen kommer så har vi alltså auktoritet och mandat från Herren för att bryta Satans attacker och förbannelser från demonerna. Och då tar vi ormarna i händerna och vi bryter det i Jesu namn. Det är också ett mandat som församlingen har fått. Ja, så säger många så här, svensk kristenhet. Ja, men det är så svårt. Det är det väl inte. Vi har ju fått mandaten. Vi har ju redan fått. Ja, och så säger många så här, men varför ingriper inte Herren? Ja, men han har redan gjort det. Han har ingripit mer än vi kan ta emot. Oh, är ni med? Alltså det här är ju det som ska praktiseras. Då är det väl inte att han behöver. Det är vi som ska börja praktisera det han har sagt att vi ska göra. Och det är nåd alltihopa. Och dricker något dödligt gift ska det inte skada det. Nej, så kan det vara. Det kan också vara på ett andligt plan. Det var en som sa åt mig för ett tag sedan. Jag tänkte profeterna, men de har förstört mycket i svensk kristenhet. Nej, det är helt fel. De som har förstört mest är lärarna. För de har gett dödligt gift genom villfarelser. De har gett dödligt gift för att, vadå? Tro inte på det här, vad som står här. Praktiserar inte, vad ska folk tänka då? Det står som Elis bägge söner, första Samuel. Elis var präst i Shilo. Och han var en gubbe där, han var ju överste präst. Va? Men hans söner, de gjorde så att folket föraktade Herrens offer. Genom att de var helt vedervärdiga. Alltså på det sättet. Va? Och det är på ett liknande sätt. Det finns mycket av Elis söners ande idag i svensk kristenhet. Och det är så att det blir så att folket föraktar Guds ord. Så ser det ut. Föraktar alltså Guds ord. Och det är ett dödligt gift alltså. Det är lärarna, de falska lärarna häller alltså ner det dödliga giftet bland folk. Så att det blir villfarelse, så att människor går evigt förlorade. Det är Det är ett dödligt gift. Men för den som tror och för den som alltså lever med Jesus, så kommer inte detta gift att skada överhuvudtaget. Därför att man hör det, men det kommer inte in. Därför att man lever med den heliga ande och Guds ord, va? Och det är detta, va? På det sättet. Förstår ni? Det är ju helt fantastiskt egentligen. Det blir inget dödligt gift. Så man försöker. Och det ska lära hänga på sjuka och det ska bli friska. Det har vi redan. Det är det. Syndas förlåtelse. Omvändelse. Frälsning. Andedop. Befrielse, helande. Alltså alltihopa det här är fantastiskt. Det är vad vi ska hålla på med. Det är församlingens program. Något mindre finns inte. Allting annat är sekundärt egentligen. Så jag vill, varför jag tog upp det, jag vill uppmuntra er att börja praktisera det här i vardagen, i församlingen och så vidare. Varför det? Jo, det är för att Herren kommer att vara med och bekräfta detta, och han kommer med sin helige ande och fyller oss på nytt och på nytt och på nytt med detta. Så att då, för ni vet att när under i paradiset, va, så kom ju ormen där, kär jävla. Och han lurade människorna så att de gav mandat åt djävulen. Det var ju meningen att människan skulle ha mandat. Men då tog djävulen och tog mandat, och därför då kom också synden in och alltihopa, otron, och man blev rädd för Herren och så vidare. Man har förtrolig relation. Men du vet, sen så skriver Paulus att Herren har alltså gett en frälsningsplan som har varit fördolt för andemakterna, men som har uppenbarats. Och vad är det för någonting? Jo, det är församlingens uppgift att ta tillbaks det som djävulen har bestulit människorna. Det är att det här som står här i Markus 16, det är det som handlar om att Guds rike ska formeras och nya territorium ska intas innan Jesus kommer åter. När Herren Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Så var det. Och sen sände han den helige ande. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde dem. Amen. Herre, nu ber vi här. Nu ber vi att vi ska praktisera ditt rike. Trots alla omständigheter och trots allt vad det är och inte är, här, så ber vi att du ska bara komma med din helige ande och bara fylla oss med ny frimod. Och vi bryter all försagdhet i Jesu Nazarens namn och all människofruktan, och fyll oss med Guds fruktan och ny frimodighet, så att vi bara redskap för att människor ska bli befriade, för att människor ska bli frälsta, för att människor ska bli andedöpta, för att människor ska uppfyllas av den helige ande, att människor ska bli helade och fyllda av dig och ära dig. Vi ber om detta i Jesu Nazarens namn. Vi tackar och prisar för detta i Jesu namn. Amen.